Som jag längtat och som jag saknat det ni lyssnare just hörde. Och det här kräver ju sin förklaring. Alla ni som hängde med under säsong 1 av Hockeypuls podcast vet ju att låten Viggen av bröderna Lindqvist var ett stående element i varje avsnitt. Det var det första som hördes innan veckans gäst presenterades. Men i slutet av sommaren, på grund av mitt och poddens byte till Expressen, kunde inte Viggen följa med på grund av rättighetsskäl, vilket jag och många av er som lyssnar känner besvikelse för. Men nu, efter att bröderna Lindqvist gett grönt ljus och rättigheten för låten förhandlas fram, så kan Hockeypuls nu välkomna sin nyckelspelare igen. Och med det sagt ska jag också presentera veckans gäst. Och det är ingen mindre än Tre Kronors förbundskapten, den tidigare NHL-spelaren, triple SM-guldmedaljören och dubbla VM-mästaren Johan Garpenlöv. Så välkommen till podden, Johan. Och en naturlig första fråga här blir väl vad din relation till Viggen är?
Egentligen inte mycket faktiskt, men att jag känner igen låten.
Men det är ju en klassisk hockeydänga som hörs på ganska många arenor runt om i landet, känns det som, förr i tiden i alla fall.
Ja, på den tiden jag spelade naturligtvis då, men jag känner mest till Djurgårdens dänger.
Ja, vilken är högst upp av måljinglar och introlåtar för dig? Har du någon på rak arm?
Den jag tänker mest på, det är egentligen från NHL, I Will Rock You med Queen, va, tror jag. Den spelar man ofta under den tiden jag spelade i NHL. Ja, den kunde man sen, i alla fall starten på den.
Du, så här är det, du har just tagit ut truppen till China One Cup i Moskva. Jag tänker att vi behöver inte grotta ner oss allt för mycket i den och detaljstudera spelarna. Jag tänker vi börjar med en lite bredare fråga som jag vet att du har besvarat i andra forum också. Men jag tycker den är viktig att belysa. Känner du som människa, som förbundskapten, att det är etiskt rätt att kuska runt som ni har gjort, ja, men när ni åkte till Finland för Carrera Tournament, som ni kommer göra nu till när ni åker till Ryssland för China One Cup och som ni senare också kommer göra under landslagssäsongen? Känns det etiskt rätt, skulle du säga?
Det är ju en speciell tid vi lever i nu med corona och allt vad det innebär. Samtidigt som det härjar runt här nu, så har vi under tiden lärt oss att leva med det så gott vi kan, och vi har en förståelse för vad vi måste göra för att skydda oss så gott som vi bara kan göra. Och med tanke på hur det funkade när vi åkte till Finland, så känner jag mig trygg med att resa runt här i Europa och spela de här turneringarna. Så att, ja, för mig är det inga problem.
Det är ingen olustig känsla kring det hela?
Nej, faktiskt inte, med tanke på hur man sköter det och de tester man gör innan, och att vi, när vi väl, både när vi flyger dit och när vi sätter oss på bussen och när vi bor på hotell och när vi har vår omklädningsrum, så är allting så gott det går säkrat för att det inte ska bli någon spridning och att ingen ska komma in med den här coronasmittan.
Ordet bubbla har ju blivit frekvent använt under den här säsongen, och jag tror att alla lyssnare vet vad det är för någonting. Det är en karantän egentligen för alla spelare och ledare för att säkerställa att man ska kunna spela ishockey, men jag tror inte särskilt många har befunnit sig i en. Så kan du, Johan, berätta lite hur säkerhetsåtgärderna ser ut och hur ni rör er, vilka tester ni gör, för det måste ju vara ett ganska omfattande arbete, kan jag tänka mig.
Ja, när vi åkte till Finland så testade vi oss innan vi satt oss på flyget, och det var på helgen där innan, på lördagen eller fredagen tror jag det var, torsdagen eller fredagen var det, och så fick vi tillbaka testen, och då skulle ju den då vara negativ. Och när man väl satte sig på flyget då, som är chartrat, där vi bara sitter med gott utrymme mellan varandra, och vi satte oss på en buss direkt från flygplanet till bussen, och sen så åkte vi in till hotellet där vi tog en test till, Och sen gick man då upp på sitt rum och var isolerad tills man fick svar på det testet. Och man fick inte gå ut därifrån förrän man hade ett negativt svar, helt enkelt. Och när då alla har fått tillbaka sina svar och alla är negativa, då är man egentligen fast på sin våning som man bor på. Och sen så det man får göra egentligen är att ta hissen ner med munskydd på till en matsal där bara vi sitter, vårat lag. Och där får man då ta av sig munskyddet och äta naturligtvis. Det är svårt att äta med munskydd. Och sen får man ta på sig munskyddet och gå upp igen på sitt rum. Eller ut till bussen som är bara våran buss som vi åker med. Och sen till omklädningsrummet där vi bara sitter, bara vi. Och alla de här som jobbar i och kring evenemanget bor på hotellet och är isolerade också. Så de åker inte hem emellan, utan de bor på hotellet. Busschauffören, de som gör maten, de som städar och så vidare. Så att... Så som jag känner det så är det en ganska trygg miljö. Sen förstår vi alla att det är, och vi har ju märkt att det är omöjligt att vara 100% säker att inte smittan kan komma med in. Men med alla de här åtgärderna så känner jag mig trygg.
Och den här rigorösa proceduren är likartad även i China One Cup och kommande turneringar som Tre Kronor ställer upp i?
Absolut, det är så det är sagt och jag hoppas verkligen att ryssarna gör det lika bra som finnarna gjorde.
Du, en tanke jag har haft gällande Tre Kronor och din roll som förbundskapten. Du tar väl ut 4-6 trupper på en landslagssäsong ungefär?
Ja, det kan vara mer, ja, ungefär. Ja,
ungefär där. Och det är ju uppemot 100 spelare kan det vara under ett år som du använder dig av och som du bekantar dig med. Det måste vara oerhört svårt att få implementera sitt spelsätt, anamma sin filosofi som ledare och tränare när man träffas så sällan och det är en enorm spelarorians också i landslaget. Hur handskas du och dina kollegor med det?
Ja, det är ju verkligen en utmaning för hockeyn. Man kan ju vara lite avundsjuk när man ser fotbollslandslag eller handbollslandslag som plockar ut egentligen samma lag. Man kanske byter ut en spelare varje gång eller inte. Och jobba med den gruppen och få jobba med den gruppen över tid. Vi har ju egentligen ett blankt papper in för varje turnering. Vi vet ju inte riktigt vilka som tackar ja. Och skador, sjukdomar, familjefrånvaro och så vidare. Så att, det är en utmaning. Det vi gör det är att vi har en spelidé som genomsyrar hela landslagen där egentligen man kommer in som 16 landslaget, då börjar vi implementera vår spelidé och sen följer den med hela vägen upp till 3 Kronor. Sen ser ju den naturligtvis lite annorlunda ut om man tittar på 16s och 3 Kronors vad det gäller hur detaljerad den är, men grunden finns där. Och det gör det ju enkelt för spelarna då, i och med att många av de spelarna som är bäst går ju igenom landslagen och känner igen sig då, när man har gått igenom de här olika stegen. Så när vi får dem så har vi en bra start tycker jag. Det handlar mer om att hitta rätt spelare och hitta den här kemin i roller. Vilka det är som leder laget, vilka som är de informella ledarna och försöka få upp det så fort som möjligt.
Men hur mycket är det ditt tränarskap som syns i det Tre Kronor gör och hur mycket är det en förbundsledning och ett större paraply som har satt ut riktningen för Tre Kronor?
Nej, men den här spelidén har ju jobbats med egentligen från, ja, jag skulle säga när Per Mårts kom upp och vart förbundskapten därifrån har vi liksom jobbat med den här spelidén och utvecklat den här spelidén varje år. Och den förbundskaptenen som är, i det här fallet jag, försöker hela tiden kalibrera den, se vad vi behöver göra annorlunda, se vad vi behöver skruva på för att egentligen utveckla vår spelidé för att vinna matcher. Så att det är små justeringar i grunden kan man väl säga. Så att om man säger själva grundidén från mig och Rickard är inte alls stor. Det är små förändringar vi har en kontrollerad press som vi inte jobbade med förut till exempel. Så det blir små förändringar.
Men då måste man ju verkligen köpa in på den idén. För du kan ju inte själv sätta din prägel särskilt mycket. Om vi säger att du är av en helt annan filosofi än vad förbundet med Mårts och ja, men Grönborg nämnde du tidigare också, används för typ av spelsätt?
Nej, det är en del av paketet naturligtvis, och det är ett sätt för oss att göra det enkelt för spelarna, och plus att det är ett spelsätt som funkar, och det har vi bevisat här på alla nivåer i juniorlandslaget. Så att den dagen vi känner att inte själva spelidén funkar, då måste vi ju börja tänka om.
Ja, och jag hade ju med Marcus Åkerblom, en av dina assisterande tränare, i podden. Jag tror att det var exakt ett år sedan, eller om det var i november månad 2019. Och då pratade han ju om The Playbook, som det så vackert heter. Och bjöd på en del detaljer. Men Johan, kan du ge oss och mina lyssnare en inblick i, ja, men vad är egentligen svensk ishockey utgår ifrån när man tittar på, men allt ifrån målvakt till back till forwardspel? Väldigt stor fråga, förlåt.
Ja, när man inte får visa så är det ännu större.
Verkligen.
Vad det gäller spelarna så letar ju vi de bästa spelarna naturligtvis. Sen måste man ju bygga ihop ett lag med allt vad det innebär. Spelsättet, så har vi ju en del som innefattar spelet med puck. Och sen har vi en del som innefattar spelet utan puck. Och sen ligger ju powerplay och penalty killing vid sidan om, eller mer än här bakom kan man väl säga. Så att vi har egentligen en spelidé på alla delar i spelet hockey. Och i grunden då till spelet med puck är att vi vill vara spelförande. Vi vill äga pucken. Vi vill vinna matcherna som spelförande lag. Och då innefattar ju det att vi måste ha ett passningsspel, vi måste ha en spelbarhet och vi måste ha ett positionsspel och en strategi i det. Och det har vi. Jag tror inte det är aktuellt att gå in på detaljer hur vi jobbar exakt här, för jag tror inte att folk kommer förstå. Och detsamma gäller ju spelet utan puck, hur vi sätter press, när vi sätter press, hur vi jobbar med tracking, hur vi jobbar med backchecking, hur vi jobbar med gap, hur vi jobbar i egen zon när vi sätter press och så vidare. Så allt det finns i våran spelidé.
Men nu nämner du väldigt många delar här, men kan du ge ett exempel kanske för lyssnarna? Jag förstår att du inte kan berätta detaljerat om allt, för då skulle vi nog behöva 2-3 poddtimmar till faktiskt, om vi ska hinna med din egen spelarkarriär också. Men ja, för lyssnarna, alltså, något som ni kanske värdesätter högre än något annat?
Nej, men vi värdesätter ju allt naturligtvis, men sen finns det ju vissa grunder som vi hinner gå igenom när vi har de här veckorna som vi samlar ihop de här lagen. Så att i spelet med puck så vill vi ju kontrollera pucken, som jag sa där, att vi hela tiden vill vara puckförande, och då handlar det mycket om passningstempo, spelbarhet. Och att man tar rätt beslut med pucken hela tiden, och det innebär inte alltid att man måste gå blad till blad. Sen har vi olika strategier i det här, hur vi jobbar utifrån vilka lag vi möter. Vi har en hel del strategier, anfallszon, hur vi rör oss, hur vi involverar backarna. Så att vi vill ha ett kreativt anfallsspel helt enkelt, där backarna egentligen följer med hela tiden och är involverade i anfallsspelet. Utan puck så spelar ju vi med press, som de flesta lagen gör nu. Skillnaden när vi kommer ut på den internationella scenen är ju att vi inte alltid sätter press med andra forwarden, eller F2an som den populärt kallas. Utan han får läsa lite mer, för vi känner att sätter vi press med två och blir överspelade, så ger vi ju de här skickliga motståndarna en större möjlighet att skapa någonting.
Nu börjar det bli så här nördigt, som jag uppskattar. Det här kan man grotta ner sig i länge, och jag uppskattar också att du bjuder på lite detaljer. Men vilka nyckelbegrepp skulle du säga sammanfattar spelidén? Finns det några sådana? Rubriker liksom på det här? Nu har vi pratat lite svävande om det.
Ja, precis. Ja, men rubriken, det är ju aktivitet som vi ser. Vi vill vara aktiva, men vi vill ha rätt aktivitet, både med och utan puck. Det är egentligen det grunden till allt. Vi vill på den här nivån att spelaren ska läsa spelet och ta beslut därefter.
Okej. Och jag kan tänka mig att, eller kan tänka mig, det är väl så att ni är beroende av vad klubbarna också gör där ute, för det är de som utbildar de spelare som ni sedan använder er av.
Ja, men absolut, det är ju så det är. Vi får ju spelarna en vecka här, en vecka där. Och det är ju absolut jätteviktigt att svensk klubbhockey fortsätter att utveckla de här spelarna. Alla de här små föreningarna där de här unga spelarna börjar, att det finns ledare som är både intresserade och kunniga och utvecklar de här små individerna när de kommer in och gör det roligt för dem. Att våra hockeygymnasier fortsätter att ta de här spelarna in i nästa nivå där de verkligen utvecklas. Och sen att vi har en bra liga här hemma där vi fortsätter att utveckla de här spelarna för att sen ta stegen ut i Hockey-Europa eller NHL eller över Atlanten.
Ja, men ni hör pulsen slå och då förstår ni som har lyssnat på Hockeypuls tidigare vad som väntar. För nu är det så att Johan Garpenlöv ska få besvara några snabbfrågor och även bemöta mina fördomar. Och det är ju så, Johan, att du har 15 år på den högsta nivån som spelare, så att vi kommer nog hoppa in på den delen av ditt liv också här i Maxpuls-segmentet. Hur låter det?
Det låter alldeles utmärkt.
Bästa tränaren i Hockey Sverige?
Det är jättesvårt att svara på. Det är alltid lätt att säga. Det namnet är vars lag leder. Jag måste väl säga att Frölunda med Roger Rönnberg gör det väldigt bra år ut år in. Jag kan tycka Luleå med Bulan gör det bra. Jag tycker Sam i Växjö gör det bra. Så att det är väl tre tränare just nu som driver sina lag och har varit kvar länge och står för någonting som jag kan nämna.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Ja, jag har ju delat omklädningsrum med rätt många väldigt, väldigt, väldigt skickliga spelare. Så att jag kan göra så här att jag väljer två stycken, Larionov och Makarov från Ryssland. Jag väljer två svenskar, Lysundin och, eller tre svenskar, Forsberg och Lidström. Och sen så väljer jag Steve Yzerman som kanadik.
Du tog ut en forward där.
Jag tog ut ett åstadlag.
Diplomatiskt också, måste jag säga.
Nej, men det går ju jättesvårt att skilja dem där åt. Och det är olika tider på de här spelarna. Och några av de här spelarna har varit mina idoler när jag växte upp. Så att det är väl lite så jag tänker.
En okänd talang?
Ja, jag är väldigt händig vad det gäller i snickeribranschen.
Bästa spelaren du tränat?
Ja, jag har ju varit med på World Cup här nu senast. Där var det ju ett gäng skickliga spelare. Och det är samma sak här, det är ju svårt att välja ut någon av dem. Jag tycker alla är ju otroligt skickliga. Sen var jag även med i World Cup 2004 där med Lidström och Sundin och Forsberg. Så att jag får väl nämna alla igen.
Okej. En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Nej, men det är en sån fråga man inte svarar på, tycker jag. Det stannar hos mig vad jag tycker och tänker och känner om det. Så att, det är ingenting jag delar med mig till allmänheten om.
Pelle Bäckman gästade ju podden förra veckan. Han nämnde bonden i Oskarshamn på slutet av 70- och början av 80-talet som hellre plockade potatis än spelade ishockey. Jag tyckte att det var ett rätt charmigt svar. Det är inte namnet på den här bonden, men jag tyckte det var lite skojigt faktiskt.
Ja.
Nu är det så att jag har plockat fram 1, 2, 3, 4, 5, 6 fördomar om dig. Och det är helt enkelt så att du, precis som övriga gäster, kommer att få säga att Adam, där prickar du rätt, eller där är du snett på det. För det kan ju vara så att mina spaningar inte alls stämmer in på dig som person och tränare slash spelare. Innerst inne vet du det här, men du har inte sagt det utåt än. Open ice tacklingar i svensk ishockey är ett minne blott inom 3 år.
Den ständiga debatten. Jag skrev ju faktiskt jag skrev någon krönika om det här i Aftonbladet för ett gäng år sedan angående tackling och att vi var på väg mot en tacklingsfri ishockey. Och det är ingenting som jag vill se, men med tanke på hur det ser ut och vad det gäller, både vad det gäller nedmonteringen av det fysiska spelet de senaste åren, så tror jag att vi är på väg dit.
Men vilket ben står du på? För tidigare det här året så pratade du i en konkurrerande podd om att man kanske ska titta på damhockeyn och helt enkelt gå mot i den riktningen och förbjuda tacklingar i herrhockeyn också. Och sen pratade du med Niklas Wikegård här under höstkanten om att, ja, men, som du nämnde nu, nedmonteringen av det fysiska spelet. Och sen vet jag att du har varit med i nollvision också som verkar för att minska antalet hjärnskakningar i svensk ishockey. Var står du någonstans, känner du?
Nej, men jag står att jag vill ha det fysiska spelet. Jag vill verkligen ha det. Men det som har hänt, vad jag menar med nedmonteringen, är att vi har bara fokuserat på en del av tacklingsmomentet. Och det har gjort att den som då puckföraren eller tacklingsmottagaren i det här fallet de senaste 5, 6, 7 åren inte har behövt ta ansvar för vad han gör där ute. Och det har jag varit emot hela tiden. Jag tycker att man har ett ansvar där ute som puckförare eller tacklingsmottagare. Och det är en förutsättning om vi ska ha fysiskt spel i ishockey. Och det är lite där jag ligger någonstans, att vi måste nog i spelet i ishockey, om vi ska ha tacklingar, ibland få se en spelare som får en schysst tackling men tyvärr blir en olycklig händelse där den spelaren kanske blir skadad på något sätt. Om det är hjärnskakning eller en axel som går sönder eller en knä som går sönder. Det kommer ske. Det är ingenting vi vill se, men det kommer ske om vi nu ska ha tacklingar.
Men
det
är lite... så några offer, om man ska kalla det så, varje säsong måste man tyvärr kunna acceptera, menar du?
Ja, så länge den tacklingen är korrekt utefter det regelsystem vi har. Och det är lite det som jag tycker att det inte är nu, utan vi går hela tiden på... om den här nu spelaren blir skadad, då får den tacklande spelaren ta hela skulden i det här. Och signalvärdet till spelarna där ute blir ju att vilket ben ska man stå på? Då ställer man sig på det benet där domarna dömer för, helt enkelt.
Men tycker du att domare, disciplinnämnd och så vidare dömer utifrån utfallet av tacklingen och inte avsikten?
Jag tycker att det är jättemånga gånger man dömer utifrån utfallet. Och det är ju en del i det här som jag har pratat om. Och jag tror någonstans att, och det var lite det jag var inne på, om vi skulle gå mot damernas regler, att bestämmer sig svensk ishockey för att vi inte vill ha de här hjärnskakningarna, då tror jag att vi måste vara tydliga mot spelarna och säga att det är så här vi vill ha det, det är det här som gäller, och så går man 100% mot det. Nu tycker jag att det blir lite dubbla signaler, att alla säger att man vill ha fysiskt spel och man vill ha tacklingar, men så fort det sker någonting där ute så får den då tacklaren oftast betala priset för det. Även i många fall som jag kan tycka att det är en regelrätt tackling.
Och fysiskt spel är ett så brett begrepp också. Den innefattar ju väldigt många delar av det fysiska spelet. Vilka punkter i det här är du mest orolig över? Och vilka värnar de allra mest att de ska fortsätta samleva med, ja, men ishockeyns beståndsdelar?
Ja, men jag gillar ju när det finns den här... Man pratar ju oftast... Jag får ju höra att hockeyn har utvecklats, hockeyn går så fort... Jag tycker att det ibland kan vara lite överdrivet att det går så fort där ute. Jag tycker inte att spelarna åker så mycket fortare än vad man gjorde förut. Det som hände förut var att det var lite mer fysisk kontakt. Man klarade inte av riktigt att kanske åka så mycket för att det var folk i vägen. Man tog de här kamperna och så vidare. Så att farten i sig har gått upp, absolut, men så fort går det inte där ute för att vi inte ska kunna ställa krav på spelarna att se var spelarna kommer och åker någonstans. Fysiskt spel är ju inte bara open ice tacklingar eller tacklingar efter sargerna. Det är ju att man-man-spelet, att man äger sin situation med pucken, både den som har pucken och den som ska ta pucken ifrån den här spelaren. Och det här totalt skapar ju en del på isen som är så svår att se om man sitter på läktaren, men som man känner när man är där ute och man möter ett lag som är fysiskt starkare. Man blir lite orolig där ute, man vet att det kan komma någon och tackla en när man hämtar pucken och så vidare. Den delen vill jag ha kvar i ishockeyn, och den kan jag tycka är lite på väg bort nu.
Upplever du inte att det blir en oerhört polemisk debatt i det här? Jag tycker att det är otroligt uppdelat i två olika läger. Och vissa skriker enormt högt om att ja, men ishockeyn är på väg att dö. Intresset finns inte som det gjorde tidigare. Och där känner jag ju att det är många som är väldigt alarmistiska i sin diskussion och i sina åsikter. Jag tycker att det många gånger när det här diskuteras fattas en nyanserad diskussion där man möts på mitten på något vis. Kan du hålla med?
Absolut. Det här är en jättesvår en svår debatt att hålla på en bra nivå. För man hamnar oftast i till slut att ska vi ha hjärnskakningar? Det är värt att spela ishockey om man får en hjärnskakning och har ont i huvudet resten av sitt liv och så vidare och så vidare. Så att jag tror någonstans att det är viktigt att vi alla i svensk ishockey sätter oss ner och tillsammans bestämmer oss för vilken typ av ishockey vi vill ha och därifrån sen vågar stå för den. Och det är lite det som jag någonstans tycker att vi inte riktigt vågar fullt ut nu.
Men hur ser utvecklingen ut egentligen? Har vi hård data på att det faktiskt är en mindre fysisk idrott idag än vad det var tidigare? Handlar det inte om att ja, men man kanske såg mer den här typen som du sa, att ja, men kamperna ute på isen, att man kanske hakar i varandra, det är gruff framför mål. Ja, men det kanske inte finns på samma sätt, men det fysiska spelet kanske fortfarande existerar fast i en annan uniform. Vet vi det här eller är det någonting vi bara slänger med att ja, det fysiska spelet är på väg bort, men blir det verkligen mindre tacklingar i svensk ishockey? Har vi någon statistik på det?
Det finns statistik på det. Jag sitter ju på förbundet och har sett den här statistiken och sen kommer man ju alltid till med statistik. Vad är det vi ser? Vi kan ju räkna tacklingar, men vilken typ av tacklingar är det? Och det är lite det som är grejen, att man rättas ju efter det man får göra hela tiden. Om domarna sätter en nivå, eller domarna, det är inte domarna som sätter, men domarna dömer efter en nivå som gäller, då rättas ju spelaren efter den nivån. Och de tacklingar då som sker är kanske på ett annorlunda sätt nu än vad den var förut. Och det innefattar inte kanske på det sättet som vissa vill ha helt enkelt.
Men nu är min uppfattning att det kan ske olika typer av bedömningar från situation, till match och att väldigt många kan uppfatta en situation på väldigt många olika sätt. Till exempel, vad är en blindside? För att komma till bukt med det här problemet borde man försöka hitta ett tydliggörande i regelverket som gör att domare, spelare, ledare, supporter och alla runt omkring förstår. För just nu verkar ju vara väldigt otydligt i vilka regler som man ska förhålla sig till.
Absolut. Det är ett arbete som pågår nu där vi kommer att tydliggöra eller ska tydliggöras. Och sen är det ju som med alla regelverk eller alla olika bedömningar eller vad man nu skaffar, att man verkligen förhåller sig till det och vågar stå för det. Det är ju lite det som är den stora grejen, att man vågar stå för den nivån man sätter.
Vad är det för någonting ni ska presentera här? Nu blir jag nyfiken.
Nej, det är inga konstigheter, utan det är ju med att vi har ju Joel på förbundet där som sitter och jobbar med de här frågorna. Så att,
Joel Hansson ska vi säga.
Okay. Ja, precis. Joel Hansson, ja, precis. Så att vi håller på, och blindside, det är ju ett uttryck som har kommit här nu, och vad är det? Det är ju faktiskt en jättebra fråga. Och det är ju samma sak där, alla kommer ju tycka olika vad en blindside är, så att då är det viktigt att vi sätter ett tydligt reglement kring det så att alla vet vad det är, och om det händer någon gång så kan man tydligt säga att det där var det eller det var inte det.
Och det här kommer att skickas ut inom kort eller i form av någon manual eller någonting som kommer att synas på förbundets hemsida? Hur kommer det att arta sig?
Det kommer nog vara ett pågående arbete under den här säsongen för att sen framöver tydliggöras.
Just det, för att förtydliga hela tacklingsdebatten om vad som gäller. Det låter ju väldigt klokt. Du har gått till samma frisör i över 20 år.
Nej, jag kanske har försökt till samma frisyr, men jag har inte samma frisör. Det har jag inte.
Okej, okay. Lite besviken på den. Jag tycker att du har ju bra hårväxt för din ålder, tänkte jag säga. Det är elakt. Och då tänkte jag att jag hittar någon som verkligen kan ditt hår, men den stämmer alltså inte, den fördomen.
Nej, men jag går och sen bra nu tycker jag, här i där jag bor här i Tyresö, som gör det jättebra. Sen är det väl, det ska man vara tydlig med att säga, att man, när man är tränare och står där och man, folk tittar ner på en snett uppifrån, så visar man inte sin bästa sida vad det gäller hårväxt.
Paradoxalt nog har du aldrig känt dig mer stolt över att vara svensk än när Peter Forsberg på egen hand manglade Florida och vände ett underläge från 0-5 till seger 7-5 i mars 1999. Came into this game with a 9-game undefeated streak on the road. Forsberg side of the goal in front. He scores! Forsberg, what a play! Actually scored that one from his knees and the Avalanche are on the board. Here's Drury on the far side. To the corner for Forsberg. 2 points tonight, Forsberg. Oh, great move there. Kept his balance. Still with it, a wraparound drive. And a save by Burke now. Forsberg tries again. He scores! How did he get it in? What a play! What a play by Forsberg! And it's 5-3. Now becomes the goaltender of record in this game. Now Forsberg fights off a check in front. He scores! Oh, do you believe that? What a play! What a night! What a game! Brilliant, brilliant goal! And the Avalanche lead 7-5, a hat trick for Forsberg. And play to center. The game is over. What a night for Forsberg and the Avalanche. What a night! A night to remember here in Florida.
Ja, jag fick ju vara med och uppleva den händelsen, och jag har ju spelat med Peter när han var ung där, 92 när vi tog VM-guld, och sen har jag ju spelat med en andra turneringar också framöver, World Cup, så jag vet hur duktig han är, och den matchen var han grym kan vi säga, och det har han har ju de där matcherna ibland när han slår på den där extra växeln och verkligen tar över hela matchen och vinner den av sig själv.
Ja, jag har ju 6 poäng i den matchen, men jag kan ju förstå att det infinner sig en stolthet när man vinner SM-guld eller ja, men representerar Tre Kronor internationellt, att känna att ja, men nu när man vinner som svensk så infinner sig den här stoltheten. Men kunde du känna det där och då också, att ja, men den här killen är från samma land som jag, att du känner stolthet över det?
Ja, men det är alltid kul. Det är ju aldrig kul att förlora. Det ska man ju vara tydlig med. Men när man spelar där borta så är det ju lite internt snack mellan killarna. Man kommer ju från olika länder. Och när vi har den typen av spelare som kan ta över en hel match, så kan man ge lite gliringar sen någon dag efter, sen att säga att vi har den bästa spelaren i världen.
Det finns tre lag, exakt tre lag i Sverige som du nobbat en tränartjänst hos.
Jag vet inte om det är exakt tre, men tre, det kan vara någon till. Det är nog möjligt.
Okej, men 3-5 då?
Ja, där någonstans kanske.
Du, varför har du aldrig känt att det har varit aktuellt?
Av olika anledningar egentligen. Varje tillfälle har jag varit i en situation där jag känt att det inte har varit rätt läge. Så att det är egentligen den enkla förklaringen.
Och vilka lag är det då som har ringt till Johan Garpen och sagt att tjena Johan, ska du komma över?
Nej, men det är ingenting som jag av respekt för alla inblandade, att det delar jag inte med mig av.
Men vad är det för typ av tjänster? Alltså är det huvudtränare, sportchef, assisterande? Och vad i så fall har lockat mest?
Samma sak där. Det har varit olika tidpunkter med olika, vilken roll jag har haft när jag har fått frågan. Så att jag kan inte säga än. Jag är intresserad av alla olika delar.
Nu har du varit i förbundet länge som assisterande, tränare till Grönborg och nu head coach, och du har även varit team manager och scout för Dallas och så. Men just att bli klubblagstränare, är det någonting du vill syssla med framöver?
Absolut, det är någonting som efter det här, för det jag håller på med, eller vi håller på med, skiljer sig markant mot en klubblagstränare, där man får jobba med ett lag över tid och man har möjlighet att både utveckla individer och utveckla sitt spel på ett helt annat sätt. För oss handlar det mycket om att försöka bygga ett lag och välja rätt spelare och sen därifrån sen förvalta det som man får in. och försöka göra det så bra som möjligt och skapa en miljö där de känner att de trivs och kan prestera i. Så att det lockar ju naturligtvis. Jag har ju jobbat med Niklas Wikegård där som assisterande tränare i ett klubblag och gillade den miljön också. Så att det är inte omöjligt att det blir något sånt framöver.
Så efter att ditt kontrakt med förbundet går ut, det är väl efter säsongen 2022, va? Efter OS och VM?
Precis, OS och VM är sista säsongen.
Ja, kan det vara så att du byter bana då?
Det är inte omöjligt. Det är allting handlar om hur det går i den här praktiken. Det kanske är tidigare om man inte får med sig resultaten.
Men sen kan det väl också vara beroende på vilka alternativ som dyker upp och hur intressanta de är.
Absolut. Alltså numera har jag en situation där jag inte behöver anpassa mig så mycket till mina barn längre, utan de har egna liv och är utflyttade, så att det är jag och min fru igen här då, som kan vara ganska flyttbara.
Du, Wikegård, som du säger, ni kamperade ihop i Djurgården där i början av 2000-talet, du som assisterande. Det var han som lyfte in dig i det här som senare blev ditt yrke också.
Ja, jag var ju tvungen att sluta på grund av en axelskada. Och sen så gick det väl, jag hade ju tänkt att vara egentligen hemma ett antal år. Men då fick jag ett samtal av Niklas och frågade om jag ville bli assisterande med honom. Så att jag tog med mig den frågan och funderade ett tag och kom tillbaka och kände att det skulle vara kul att prova på. Så att det är han som tog in mig i den här tränarcirkusen.
Så du har honom att tacka för ganska mycket i så fall?
Väldigt mycket. Niklas har betytt jättemycket för mig som ledare, och jag har jättestor respekt för honom som både tränare och person.
Hur skulle du säga att det är att dela ett tränarbås med honom?
Lite som med Rika Grönborg, väldigt impulsiva, intresserade, kommunikativa, skickliga. Så att har den där, ska man säga, aggressiviteten, blicken när det inte går som man har tänkt.
Snabb att förändra då också kanske.
Ja. Yeah.
Det är ju så att, om jag inte missminner mig, att Wikegård har öppnat för att börja coacha igen. Det är inte så att ni har snackat ihop er att, ja, men det är 2022, då tar vi över ett lag tillsammans.
Ja, skulle han ställa frågan till mig och han har något intressant jobberbjudande, så skulle jag inte vara blyg och tacka ja. Men allting handlar om vad det är för erbjudande och var det är någonstans.
Det var en liten tystnad hos dig där. Är det så att ni kanske redan börjar prata om det här?
Nej, men jag och Niklas är bra vänner. Vi håller kontakten egentligen ganska kontinuerligt och pratar om allt, både med hockey och livet vid sidan om, så att visst har det kommit på tal någon gång.
Du har aldrig tänkt den här tanken förrän nu, men när du hör mig säga nästa mening kommer du känna att det stämmer. Din respekt för Rickard Grönborg ökade i den takt han sparade ut sitt skägg.
Nej, den respekten var nog samma under den tiden. Jag och Rickard har ju...
Men jag tänker att det är en sanning med modifikation här, att ju mer ni lärde känna varandra och jobbade ihop så ökade respekten. Men det var ju också så att Grönborgs skägg blev allt mer mustigt ju längre åren gick. Så det är som en parallell historia här på något vis, tänker jag.
Nej, jag tror mer det handlar om han själv där, att han kände att det var en någonting som han såg bra ut och var
respektingivande
för honom. Men det var ingenting som jag kände ingav respekt hos mig. Nej.
Olikt många andra män i din ålder är du inte en Vesuvio-kille.
Vesuvio, det är pizza Vesuvio du menar nu, ja, eller vad menar du?
Vet du vad en Vesuvio-kille är?
Nej.
Nej, det är ju män framför allt som aldrig kan tänka sig att prova något nytt när de går till en pizzeria, utan det är de här klassiska beställningarna. Vesuvio, Hawaii, Capricciosa, och sen om man vill spexa till det och vara lite wild and crazy ibland, då tar man en calzone. Och av någon anledning så är min spaning att det är ofta 60-talister som inte liksom vågar sig ut utanför sin box. Men du känns inte som en sån. Det känns som att du kan testa lite allt möjligt på den där pizzeria-menyn.
Jag tror att du har lite fel här faktiskt. Jag är nog mer åt att jag, när jag väl går ut så brukar jag beställa det som jag vet att jag tycker om.
Okay.
Jag gillar inte att gå ut och käka någonstans och ta chansa på något eller prova något och så blir jag inte nöjd med det. Utan det gör jag oftast hemma eller när man blir bortbjuden någonstans.
Okay, men då är jag helt snett på det. Alltså, då är du som alla andra män från födda på 60-talet.
Ja, vi hade ju egentligen bara dem att välja på 60-talet, eller vi 60-talister, så att vi inte har haft så mycket annat. Och sen, ska jag vara ärlig, så käkar vi väldigt sällan pizza.
Ja, då har Johan Garpenlöv klarat av Maxpuls-segmentet och gör sig nu tillsammans med mig redo för faktarutan. Och det är ju så att jag brukar använda mig av 4 faktarutor beroende på vilken gäst som jag har, och då anpassar jag mig ut efter det. Men nu är det så att jag nämnde ju det tidigare, Johan Garpenlöv har en fantastiskt fin karriär som spelare också. Men vi utgår ifrån rollen som tränare. Och sedan kanske jag väver in någon spelarfråga här under faktarutan. Låter det bra, Johan?
Det låter utmärkt.
Smeknamn?
Garpen.
Jag vet inte varför jag tänker på en fågel. Jag hörde. Är det för att det finns en fågel som heter Grip? Kanske därför jag tänker på det.
Nej, men den har väl hängt med genom alla år, och i USA var det Garpy, så att det är väl det är där, i Sverige Garpen.
Ålder?
52 år gammal.
Fordon?
Jag kör en Skoda Octavia.
Och det är väl helt och hållet beroende på att ni i förbundet är sponsrade av Skoda, va? Eller?
Det stämmer. Vi kör en sån bil och är sponsrade av Skoda, så att det faller så naturligt.
Jag kan ju knappt någonting om bilar, men magkänslan säger mig att är inte ett litet uppsving för de här senaste åren i bilvärlden. Har du något grepp om det?
Nej, men jag har kört Skoda, vad det nu heter. Jag säger olika hela tiden, men många även innan förbundet här och tycker att det är en jättebra bil för bra peng. Jag är ingen bilfantast av något slag, men jag tycker att man får det man behöver till en bra peng helt enkelt.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och arvodet för en sådan person ligger på 65 000.
Det stämmer.
Hade du någon uppfattning om det här jobbet innan du hoppade in? Jag förstår ju att säkert Grönborg gav dig en utläggning om vad man ska pyssla med som huvudcoach för Tre Kronor. Men du hade ju också bekantat dig med den världen som assisterande. Men just att du aldrig har varit huvudtränare på någon nivå, kände du en oro för det?
Absolut. Det var någonting som jag tänkte igenom själv. Någonting jag pratade med min familj om. Det var någonting jag pratade med de som jag har runt omkring mig, som jag pratade i socker med också, pratade om. Men jag kom ju fram till efter att ha funderat på det här att jag kände att jag ville prova på det. Och det var ett bra läge och jag kände mig mogen för det. Det var ett genomtänkt beslut. Som jag kom fram till.
Var det överraskande på något vis att du fick, ja, men det är ju ändå det finaste tränaruppdrag man kan ha i svensk ishockey utan den erfarenheten?
Absolut. Det var ingenting som jag gick och förväntade mig på något sätt, utan jag fick frågan löst under Köpenhamns-VM där Bricka då tydligt gick ut med att han ville bli NHL-tränare.
Och då efter fick det andra raka VM-guldet ska vi säga också.
Precis, och då fick jag en intresseförfrågan egentligen om jag var intresserad överhuvudtaget. Och efter ett litet tanke där så sa jag att jag var intresserad, och sen så var det tyst under hela sommaren egentligen. Och sen så gick det fort där i augusti på hösten där vi kom överens och jag skrev på.
Då var du på topp av din karriär?
Som hockeyspelare då, eller som tränare?
Det kanske är lättare att prata om dig som hockeyspelare med tanke på att som tränare, ja, du har ju VM-gulden såklart och du har även coachat i World Cup, men där har du varit som assisterande, så jag tycker det nästan är mer intressant att gå in på och spela karriären här.
Det är svårt att peka ut just precis ett år, men om jag är tvungen så skulle jag nog säga att jag det var en liten året efter vi gick till final med Florida. Fram till jag började få mina skador så kände jag att det var, ja, gick rätt väldigt bra. Det stämde bra i mitt spel och jag kände mig trygg och jag kände mig att jag hade tagit ett kliv. Tyvärr, och det här var 97, tyvärr så fick jag två knäskador och ett brutet revben under den säsongen som hackade upp hela den säsongen. Så att, men fram till skadorna så kände jag att jag spelade på en bra nivå.
Som du säger, det är ju säsongen 96-97 som du highlightar här. Var de där skadorna början på slutet av NHL-karriären?
Ja, både och skulle jag vilja säga. Den säsongen kände jag mig jättebra och sen kliver jag in i en ny säsong där vi får en ny tränare som kanske inte riktigt tyckte att jag var hans första spelare som gjorde att jag ihop med det här andra började, ska man säga, hamna i en ny position, en ny roll där borta som mer tredje, fjärde kedjespelare, mer defensiv, lite istid som gjorde att det gick ut för.
Och dessförinnan i Florida har jag förstått det som att du hade Lind Ruff och att han också varit en väldigt stor inspirationskälla för dig som tränare.
Ja, men jag tyckte han var bra under den tiden jag var där borta. Han såg på sig på ett lite annorlunda sätt än vad många andra tränare gjorde. Han försökte inte förändra oss, eller mig ska jag säga, till att bli någonting som jag inte var. Utan accepterade mig som spelare och försökte jobba med mig som spelare istället.
Och på tal om europeer i NHL så spelade du med två av de största legendarerna någonsin i ishockeyhistorien. Sergej Makarov och Igor Larionov. Under San Jose Sharks-perioden. Alltså att få bilda kedja med de två måste ha varit speciellt.
Ja, det var ju det. Jag växte ju upp och tittade på den kedjan där, eller den femman kan man väl säga, med Fetisov och Kasatonov. Och ja, det var väl en stor del i inspirationskällan för mig att försöka lära sig av dem, se vad de gjorde. Min favoritspelare var ju av de tre, var ju Krutov, som jag sen fick gå in och spela istället för. Men det var det ju. Det var ju en väldigt speciell säsong, en väldigt rolig säsong där vi egentligen spelade europeisk spelstil i Kanada, i NHL på liten ring på den tiden. Det var inte jättevanligt då, så att en fantastiskt rolig säsong. A break for Laureana with Makarov, 2-on-1. Here's Igor Laureana. Makarov, they
score! Som du nämnde i Max Puls-segmentet under snabbfrågorna, du har ju spelat med några fantastiska spelare under din karriär. Du nämnde ju Forsberg, Sundin, men du har även Börje Salming på den här svenska sidan och Steve Eisenman pratade om en Pavel Bure under Florida åren där också. Makarov och Larionov, vi pratar om Eisenman i Detroit. Men finns det någon av dem som du spelade med som har gjort ett avtryck hos dig som numera finns kvar hos dig som tränare, att det finns någon under din spelarkarriär som du känner att, ja, men där snappade jag upp mycket som jag använder mig av mig själv i mitt tränarskap?
Jag tror att vi alla som jobbar eller har spelat en lång tid och haft många olika tränare tar till sig massor av dem som man har haft. Det som är det svåra bara är ju att när man spelar så förstår man inte riktigt helheten som en tränare måste förstå, och hur han bygger lag och hur han jobbar med spelarna individuellt och vilken spelare som ska spela och så vidare. Så, men man har haft olika typer utav tränare, vilken typ av tränarskap de har haft, och det har jag tagit till mig, vilken typ av tränare jag vill vara. Så att alla tränare egentligen man har lär man sig något av.
Men jag tänker Steve Eiserman, med tanke på den ledare han var för Detroit under de decennierna han representerade Red Wings. Han måste ju ha varit bara mäktig att sitta i samma omklädningsrum som, och han hjälpte ju dig också under din första fight, va, i NHL.
Ja, det var ju en rolig händelser. Vi var i, jag tror vi var, jo, vi var i, vad var vi, vi mötte Hartford, tror jag.
Ja, precis.
Eller, nej, vilka,
ja, jag, ja, det var Hartford, ja, under din första säsong där 1991.
Ja, visst, ja, det måste ha varit det. Och det var en här, Pat Verbeek var lite het på mig under matchen och han på något sätt hade retat upp sig på mig, så att vi åkte runt och höll på och slog på varandra. Och det slutade med att vi hamnade i egen zon där och han svingade sin klubba mot mig och jag svingade tillbaka och sen släppte han handskarna och så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och jag försökte hålla han borta med min klubba och han drar ner mig på isen och då kommer Iceman in och räddar mig där. Då blir han tredje gubbe in och han fick inte spela vidare i matchen och vi förlorar matchen och jag fick med en rejäl utskällning av Brian Murray där efter matchen.
Blaster's putting there. And the Whalers able to clear. It ends up in the bench and out of play. And behind the play, we've got Garpum up and Verbeek going after him. And here comes Eisenman.
Eisenman's out of the game.
He could be third man in.
He's gone. He's out of the game.
I mean, what is Pat Verbeek doing with Johan Garpum?
Is that Verbeek again?
Yeah. I don't understand.
I don't know what he ate for dinner today, but he is really headed up to stick up and after Garpum and after everybody, really.
Det var en hård tork och jag fick efter det sen lära mig att slåss, inte slåss, hur jag håller i ska jag säga. För jag är ingen slags kämpe på det sättet.
Nej, vad var det? Ett av två slagsmål under din NHL-karriär eller något sånt där, va?
Ja, precis.
Din största motgång?
Den personliga motgången är väl när mamma dog här nu i våras på grund av Alzheimer. Det var en jättemotgång och varit en stor del av mitt liv naturligtvis och betytt massor. Hockeymässigt så finns det många olika delar där man förlorar matcher, man får inte spela som man måste ta sig igenom på något sätt. Så att ett exempel är väl egentligen mitt andra år där när jag kom tillbaka från World Cup, eller Canada Cup heter det, 91 där. Och spelade första matchen mot Chicago och sen vart jag satt på bänken och spelade egentligen bara 16 matcher innan jag var tradad till San Jose det året. Så att, och då var det väl på den tiden när man inte riktigt fick förklaringar för varför man inte fick spela och så vidare. Så att det var en tuff säsong. Det var krävande, både mentalt men även familjemässigt. Men det slutade på ett bra sätt. Sen fick jag byta lag och flytta till San Jose och sen avsluta med ett VM-guld.
Men du, Alzheimer, det är ju en sån fruktansvärd sjukdom. Min mormor gick också bort i det. Och att få se människor som man har så nära hjärtat tyna bort på det viset. Hur var det för dig att se din mamma Eva bli en annan under de sista åren?
Det är en jobbig process både för mig och min bror, men speciellt då för pappa som har levt med henne hela sitt liv. De träffades väldigt tidigt och var gifta alla år. Och som du säger så är det ju en sjukdom som gör att personen i fråga förändras. Man blir avståndstagande, man vill inte umgås, man vill helst egentligen bara vara hemma. Och se sin mamma då egentligen, när man väl får beskedet då att de har Alzheimer då, det är ju som en dödsdom, det är ju bara tidsfrågan det handlar om, hur många år det tar innan man dör. Så att det var ju en jättejobbig tid naturligtvis. Och det var en stor anledning till att jag tog kontakt med Alzheimerfonden och ville hjälpa till och både sprida kunskap om sjukdomen och samla ihop pengar till den.
För där förstod ju du din plattform också, att du kan göra nytta utifrån den.
Ja, jag kände det. Nummer ett var väl att förstå sjukdomen. Vad är det här egentligen? Och det är väl lite det som jag kände när jag började läsa på. För jag var hade samma okunskap som alla andra hade. Som jag pratade med där man tror att den är åldersrelaterad. Och det är någonting som alla får när man blir gammal. Och det är det ju inte, utan det är ju en sjukdom. Och att nästa del i det hela var att man trodde att det fanns bromsmedicin och även annan medicin som gjorde att man kunde stoppa processen av Alzheimer. Det finns det ju inte. Nu forskar de ju på det och de närmar sig, men det finns fortfarande ingen bromsmedicin och ingen medicin man kan ta och bli av med sjukdomen. Så att, då behövs det ju pengar till forskning, och då använder jag min plattform till att informera och försöka samla upp pengar.
Och en viss typ av Alzheimer, som jag har förstått, är genetisk. Och där känner jag, personligen känner en oro med tanke på att jag har haft det i min släkt, att det ska finnas i min arvsmassa. Jag har inte vågat faktiskt titta upp det här. Har du gjort det med tanke på din mamma?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och jag känner att jag inte vill göra det nu i alla fall. Det känns som att... jag vet vad man kan göra för att leva så bra som möjligt, för att egentligen inte göra så att man inte får den, men försöka skydda sig så gott det går vad det gäller motion och mat och så vidare. Så att jag försöker leva efter det. Men sen min mamma hade inte den aggressiva Alzheimer heller, vad jag förstår det som. Så att, det gör ju att det inte är lika viktigt att ta reda på.
Men den avvägningen att göra ändå, att möta helvetet som kommer redan här och nu, eller att leva livet som man alltid har gjort och leva i en slags ovisshet. Det måste vara en kamp inom en, eller det känner i alla fall jag.
Om jag ska bli riktigt ärlig så tänker inte jag så just nu. Jag tycker att det är någonting som man inte kan styra över i det här läget. Så jag känner att jag försöker leva så bra jag kan och göra det så bra jag kan utifrån det liv jag lever. Och väljer att göra det istället för att fokusera på om jag får eller inte får. Under tiden så försöker jag, som jag sa tidigare, hjälpa till och sprida budskapet och samla upp pengar för att vi ska hitta ett botemedel.
Din favoritplats?
Det är två stycken favoritplatser. Det är hemma här i Tyresö som både jag och min fru trivs jättebra i. Vi kommer härifrån, vi är födda här och vi har byggt ett hus här som vi trivs jättebra i. Och den andra platsen är Florida som vi försöker åka till minst vartannat år, gärna varje år.
En klubb du inte gillar?
Ja, men det är ju hatkärlek naturligtvis, och det är AIK. Jag växte ju upp som djurgårdare och spelade i Djurgården, och vi hade våra derben mot AIK, och därmed så är det en klubb som jag inte skulle spela i och jag skulle inte vilja förlora mot.
Du har ju tre som guld med Djurgården 89-90, och sen när du vände hem där efter åren i Nordamerika så vinner du också 2001. Där var du ju inte lika delaktig just på den där axelskadan du nämnde tidigare. Precis. Men det är ju två eror på något vis. Alltså, jag tänker på dels när du lämnar, så är det ju Lasse Falk och Tommy Boustedt med sitt 1-3-1-system som är vägvinnande. Och sen när du vänder hem, då är det Hardy Nilsson och Mats Valtin med den här kallade torpedhockeyn 1-2-2. Alltså, som spelare, att nu är det ju ett decennium som passerar förbi här. Men vilket system gillade du bäst? Och passade det dig bäst?
Jag gillade ju 1-3-1, var ett jätteeffektivt spelsystem när vi spelade, och när vi började spela det spelsystemet också, för då var det ju egentligen bara vi som spelade, och det passade ju alldeles utmärkt då. Plus att vi hade ett otroligt skickligt lag i Djurgården där på den tiden, där vi inte behövde slösa så mycket kraft för att återta pucken, och sen var vi väldigt spelskickliga och hade pucken väldigt mycket inom laget. Men om jag skulle välja ett spelsystem och spela utifrån vad jag själv tyckte var roligast, så var det ju lite mer det här pressspelet som spelas nu, eller torpedhockeyn som spelades med Hardy och Mats Valtin.
Allt går ju i cykler, och även inom idrotten så ser man ju trender komma och gå. Tror du att vi kommer få se 1-3-1-systemet, alltså det klassiska styrspelet när man stänger igen i mittzonen någon gång igen, och att det blir trendsättande? Nu har vi sett vissa anomalier, som Karlskrona använde sig av det under åren då var i SHL och blev hårt kritiserad för det. Men tror du att vi kommer få se det här igen?
Jag tror att allting handlar om vilken bedömningsnivå vi får, vilka olika nya regler hockeyn sätter in. Därifrån sen så kommer man hitta ett spelsätt som passar in i den liga man spelar i. Så att just nu så tror jag inte vi kommer få se ett 1-3-1-spel i svensk hockey. Då måste nog reglerna förändras.
Du, av alla svenska tränare, då har jag haft Conny Evensson och Kure Lundmark i landslaget också. Leffe Bork lyfte upp dig i Djurgården i mitten av 80-talet, och nu har jag ju nämnt några som Harry Nilsson och Lasse Falk och Tommy Boset också. Vem har gjort störst impact på dig?
Det är min pappa som har gjort störst impact på mig genom åren. Det är han som under min uppväxt skjutsade mig, tränade mig, pratade med mig. Vi pratade egentligen hockey jättemycket, han och jag. Och han var ingen gammal hockeyspelare, utan egentligen kom från en boxningsfamilj, men väldigt intresserad av ishockey, och han har haft störst nytta av. Sen måste jag väl nämna alla ungdomar. Ola Olsson som lärde mig åka skridskor, en hockeyskridskogur här i Stockholm som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Torgny Bendelin i Nacka som lyfte upp mig i A-laget. Leif Borg som tog mig till Djurgården och gav mig chansen. Och sen så alla landslagstränare som har plockat ut mig, med Conny Evensson och Tommy Sandelin 90, och sen även där borta Brian Murray som både tog över mig till Detroit och lät mig spela, men sen plockade mig från San Jose också till Florida och lät mig spela där. Så att, det är väl några på resan som man har att tacka väldigt, väldigt mycket för.
Men du, den ökända överlevnadsmarschen 1986 under Leif Bork får vi inte glömma.
Det gemensamma nämnaren var ju att prestera, samarbeta under extrema förhållanden för att lära känna sig själv, hur man reagerade. Jag tror att alla killarna på något sätt tog med sig någonting i livet generellt, inte bara i hockeyn.
Hur förändrades du som spelare och kanske människa efter det? För Leif Bork har ju efterhand pratat om det. Ja, men det var ju ett sätt för att testa mina spelare och deras karaktär.
Alltså vi visste ju inte vad som skulle ske. Och när vi väl gjorde den sen så förstår jag varför Bork gjorde den. Han låg ju och spanade på sig hela tiden och såg vem som gjorde vad och vem som inte gjorde vad. Och han fick nog ut massor av det vad det gäller oss som personer och vad vi stod för och vad vi gjorde när det var tungt och jobbigt. Vad det gäller att göra den, så var det någonting som vi, när man väl var klar med den, pratade om under många år framöver och gör fortfarande. Så att det är en sån här grej som man kommer ihåg det roligaste. Och jag tyckte att när man väl gjorde den så fick man med sig en hel del om sig själv också. Att man klarar med vad man tror. Och man hittar massor med lösningar under resans gång där som man inte trodde att man skulle göra. Och man får lära sig mycket om sina lagkompisar.
Ja, för kan du berätta om de där dagarna ute i skogen? Det är fältjägare som jag förstått som följer det, men sen får ni klara er på egen hand. Och Arthur Blomsten har pratat om att han flodde, tror jag att det i alla fall var så, att han flodde någon orm och ni slaktade någon kanin eller slash hare som ni sen stod och skrek Leffe Bork om. Alltså det finns ju skrönor från den här övningsmarschen som, ja, det är nästan en liten mytisk aura runt det här som hände 1986.
Vi trodde ju när vi väl åkte ut då till K1 i Vaxholm där att det skulle vara en liten mystripp. Så vi hade ju packat våra ryggsäckar med både det ena och det andra, väldigt godis och kläder och allting. Och sen så fick vi då spendera första natten på regementet där. Och sen blev vi väckta väldigt tidigt dagen efter. Och vi fick gå ut och springa, tror det var 5 kilometer. Och sen så var det frukost och sen så var det i bussen igen och så ut på en liten grusväg. Och där fick vi ställa upp oss på en lång rad. Och då kom de här kustjägarna och plockade av oss egentligen allting som vi inte skulle ha med. Så det, vi stod egentligen bara med byxor, gympadojor, kläder och allt annat plockade de bort. Klockor, allting. Och sen så var det, delades vi in i grupper och sen så var det ju bara att göra det vi skulle göra, och vi började marschera då till olika platser, och man fick aldrig reda på vad man skulle göra efteråt. Så vi var från A till B och så kom man dit och då fick man reda på vad man skulle göra där, och sen så var det så hela tiden. Och vi marscherade Vi gjorde en orientering, vet jag, där man kunde ha lite strategi hur man gjorde den. Och sen så var det, vad var det? Vi paddlade kanot var det, och vi fick sova egentligen ute under bar himmel och fick göra upp lägre eld, och man fick se till att man skaffade mat i skogen av det som skogen gav. Vi fick, som du var inne på där, slå ihjäl en kanin och flå och äta upp. Den gruppen jag var med i, och Ärtan var ju också i den gruppen, vi hittade ju en huggorm på resan som vi flodde och provade på att äta.
Hur var det?
Det var en blandning mellan fisk och kyckling skulle jag vilja säga att det smakade.
Okay, ingenting på din pizza kan man säga.
Nej, det var faktiskt inte så farligt, äckligt måste jag säga. Det var helt okej. Okay. Det som var det svåraste som jag tyckte just då, det var väl egentligen den där levande kaninen som vi skulle slå ihjäl och flå och grilla och äta upp.
Men du stämde in i den kören när laget skrek om Leffe Bork. Du kanske skrek högst av alla.
Nej, det tror jag inte. Jag var så ung då så jag vågade inte skrika.
Men vad var det sjukaste med den där resan? Alltså, hela resan är ju sjuk i sig. Men fanns det någon händelse som du så än idag tänker på? Bara, hände verkligen det där?
Ja, det var ju massor med saker som hände under resans gång. Där vi var ju ute och paddlade i skärgården och vi försökte ju tigga mat av båtar som åkte förbi. Och vi samlades på en liten kobbe, alla grupperna la oss och strejkade så att de fick komma dit och övertala oss att fortsätta. Och det var, vi hade ett läger, vi kampade på ett ställe som heter Lillsved och rakt över där ligger Sipsö. Och Sipsö hade vi landställe på, så vi bara tog kajakerna och paddlade över dit och gick upp till min farmor och farfar som var där, min grupp.
Ja, så ni fuskade lite?
Ja, vi bara hälsade på bara.
Okej, men ni fick ingen mat? Ja, men ni måste
nej, absolut inte.
Ja, ni är en lögn här.
nej, det var ingen lögn där inte. Okay. Det var en kreativ lösning för att hälsa på någon annan.
Tänk dig vad Leffe Borg skulle göra om han hörde det här.
Ja, precis. Han kommer att höra. Ja. Men det handlar om att lösa problem och man gör det man kan.
Men du, Håkan Södergren, han tappade sitt C efter det. För han stack väl under överlevnadsmarschen?
Ja, han hade fått nog helt enkelt. Och gick hem. Packade ihop och drog hem. Ja. Och sen så kom han tillbaka. Och exakt hur den processen såg ut, det vet faktiskt inte jag, mer än att jag har hört från lite olika håll, olika versioner. Så att den får han nog själv berätta, eller Leif får berätta vad den rättare historien är. Det stämmer att han lämnade.
Men det låter ju på dig som att där och då en pina att gå igenom, men att du ändå nu kan känna någon slags tacksamhet över att ha varit med om det.
Absolut. Det var ju ingenting som var ohälsosamt på något sätt, utan vi hade ju folk med oss hela tiden. Vi fick vatten under resans gång. Det var otroligt jobbigt. Det var, när man väl gjorde den så tänkte man, vad i helvete håller vi på med? Men alla gick igenom det förutom Håkan då. Och efter sen så kände man lite så här att fan, vi grejer det. Man börjar räkna på vad vi har gjort och hur långt vi har gått och paddlat och sådär. Och hela den resan, som jag sa, där man lär sig mycket om varandra, man har mycket att prata om som grupp, och på den tiden så bytte man ju inte ut så mycket spelare heller, utan då var man ju väldigt tajt som grupp efter det, tyckte jag. Så jag är glad att jag fick göra den.
Och det är kanske något dagens hockeytränare ska ta efter, att göra en Leffe Bork, eller vad tycker du om det?
Jag tror det är många lag som har någon typ av teambuilding som...
Men så extrem? Ja.
Nej, det undrar jag. Det tror jag nog inte. Men
för hur många dagar var ni ute på överlevnadsmarschen?
Jag tror det var 3 dagar.
Just det. Utan mat, med endast vatten. Och sen fick ni klara själva.
Ja, precis.
Just det där med att ha kvar samma stomme och samma spelare. Det måste ha varit... kanske den enskilt största framgångsfaktorn i Djurgårdens gulder 89-90. Eller finns det något annat? Alltså, det var ju ett väldigt profilstarkt lag också, måste man säga, med Riddervall och Albelin och Södergren nämnde vi och Thomas Eriksson. Det fanns ju fler, Micke Johansson och så också.
Ja.
Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att alla lag som har någon typ av som är bra över tid, de har ju oftast en stomme som är kvar och som är väldigt, väldigt bra, som driver gruppen inifrån. Där ledarna kanske inte behöver jobba lika hårt och mycket med laget, utan det sköter laget själva. Och tittar man i SHL här med de erorna som finns med lag som har vunnit några SM-guld i rad eller varit bra över tid, så ger oftast en stomme av spelare som driver de här lagen. Och det hade Djurgården. Vi hade ju mer än en stomme. Det var ju jättemånga spelare i det där laget som stod för något. Många karaktärer. Tävlingsnivån var otroligt hög. Det var en otroligt skön grupp. Och många spelade ju i landslag under den tiden också. Och det fanns både äldre med rutin, och det fanns yngre som pressade på och utmanade. Så att alla ingredienser fanns ju där för att ha ett lag som drev sig själva och gick för guld varje år.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Det finns ju många saker. Jag tycker vi måste komma till rätta i alla fall med vilken typ av hockey som ska spelas vad det gäller det fysiska spelet, och våga stå för det. Det är nummer ett. Att vi alla är överens och att vi verkligen går tillsammans framåt ut efter det. Sen tycker jag väl att jag tycker vi ska gå ner på 18 spelare när det gäller match. Jag tycker att det finns ju många små grejer så där, men jag tror att vi ska fortsätta med att vara hård mot de spelförstörande momenten. Jobba vidare där sakta men säkert. Vi behöver inte ta så stora steg hela tiden, men jobba sakta men säkert hela tiden. Och sen så tror jag någonstans att, och jag vet att det är en stor fråga, men jag skulle vilja få ner rinkmått eller bredden till 28 meter, så det blir lite mera tajt, lite mera närhet till mål, lite mera intensitet i hockeyn.
Du kastar upp många bollar här, jag vet inte riktigt vilken jag ska plocka ner. Men som du nämner, att dressa 18 spelare, det verkar vara en utveckling som är på väg att hända, att man går från 20 spelare till 18 framöver, så den tycker jag inte vi behöver gå in på närmvärt, och tacklingsdiskussionen har vi pratat om tidigare, så jag tycker vi landar i rinkmåtten, och 30 meter i bredd har vi här i Sverige, 26 i NHL, och ja, runt om i Europa så är ju 28 meter ett vanligt mått. Vill du se 26? Vill du se 28? Vill du se att lag kan anpassa sig utifrån hur man vill bygga trupperna? Eller ska det vara generellt så att alla har samma mått? Vad ligger du någonstans i de här tankebanorna?
Nej, men min tanke, jag förstår problemet, och det är ingen lätt fråga det här. Jag förstår att alla arenor är byggda på ett visst sätt, så att det här är ju ingenting som kommer ske bara till imorgon. Men jag tror någonstans att diskussionen ska finnas där. Men jag skulle vilja att vi enades om 28 meter, att vi har samma mått på rinkarna över hela världen. Och det kommer naturligtvis bli väldigt svårt att införa, men jag tycker att där finns det både utrymme att göra saker tekniskt sett, men även den här intensiteten och närheten till målen finns där också. När vi tittar på spelarna, att de blir större och starkare, de får längre, de blir skickligare att försvara, så måste det fortfarande finnas lite yta, men det ska ändå inte vara så långt som det är, tycker jag, när det är 30 meter i bredd. Så 28 meter tycker jag är en bra size.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är ingen speciell sådär som jag tänker på. Där jag inspireras av många. Det finns, alla har ju sin del i det här. Men den som jag pratar mest hockey med, vrider och vänder på, förutom de mina tränare som jag träffar, i Wikegård. Så han har lärt mig jättemycket och han har hjälpt mig massor.
Du, Tommy Bostedt, han har ju du tidigare pratat om som att folk förstår inte hur mycket han har betytt för svensk ishockey. Han var ju utvecklingschef och generalsekreterare, men var ju med i den här gruppen som tog svensk hockey framåt i början av 2000-talet med juniorprogrammet, och när man helt enkelt började ta saker och ting på ett helt annat allvar och förstod i vilken utveckling ishockeyn behövde gå. Men det har ju också stormat om Bostedt och förbundet. Jag tänker att du ska få i din roll som förbundskapten också ge din syn på det här, för det är ju så att en tidigare anställd har blivit dömd för sexuellt ofredande. Det har funnits visselblåsare som skvallrat om att det finns en tystnadskultur på förbundet. Det här är ju Anders Larsson bemött tidigare också i Hockeypuls podcast. Men det är ju väldigt mycket som har skadat ryktet för förbundet. Hur känner du för det?
Vad det gäller allting som har hänt på förbundet så känner jag att det är ingenting som jag vill egentligen svara på, utan det finns de som har svarat på det och ska svara på det, och de får fortsätta svara på det. Vad det gäller Tommy Bostedt så håller jag med. Jag skrev där när han slutade att han har betytt otroligt mycket för svensk ishockey genom sitt genomförande av, ihop med andra naturligtvis, men genomförande av juniorutredningen, att vi kom vidare därifrån, att vi har fått pengar och lagt pengar på det här för att få det och ta, för att vi ska kunna ta de här stegen. Plus att Tom är ju en väldigt utbildad person, så han har ju båda delarna, både det hockeymässiga, tränarmässiga, men även smartnessen vid sidan om, att han vet hur han ska driva igenom saker och ting. För ja, ibland så tror jag nog att folk i Hockeysverige tror att det är enklare än vad det egentligen är att driva igenom saker. Hockeysverige är en tuff, det är tufft att driva igenom saker, för du måste gå via distrikten och du måste få igenom dina beslut och du måste få folk ut i landet att acceptera det du tror på och att vi ska lägga pengar på det och så vidare. Och där har Tommy gjort ett grymt jobb.
Handlar det om att armbåga sig fram?
Nej, det tycker jag nog inte, utan det handlar nog mer om att sälja in idén och att få med sig de här människorna som bestämmer hockey i Sverige. Och där har ju Tommy, som jag sa tidigare, kunskapen, både den tränarmässiga och hockeymässiga delen, men även den här delen vid sidan om att driva igenom projekt.
Ett lag du gärna vill träna?
Ja, jag tränar ju mitt favoritlag, Tre Kronor, nu. Och det är ju en jättestor ära naturligtvis, och en ynnest att få vara förbundskapten för Tre Kronor. Efter det här sen så finns det massor med olika alternativ som skulle vara intressanta, men jag kan inte säga att det finns någon jättespeciellt lag som jag siktar på eller verkligen vill till, utan det får bli som det blir och det får komma som det kommer.
Men du, Tre Kronor förbereder sig ju för landslagsturneringar här under säsongen, och sen är det ett VM i Lettland och Belarus. Om det nu blir ett mästerskap i Belarus, du har ju tidigare sagt, som jag förstått i alla fall, nu får du berätta med dina egna ord, men att du som privatperson inte känner dig bekväm att turneringen spelas i Belarus, men att i din roll som förbundskapten så följer du order, om man ska hårdra det. Är det lite så, är det där du står fortfarande än idag?
Nej, men jag är anställd av Svenska ishockeyförbundet att leda Tre Kronor, och jag kommer ju åka dit jag blir tillsagd att åka, där VM går, så att det är så jag ser på det. Och det är mitt fokus kommer bara ligga på att få ett så bra lag som möjligt och försöka vinna hela VM-guldet.
Men borde man inte från förbundets sida ta ett tydligare ställningstagande?
Det är inte mitt bord och min fråga. Alltså den frågan ska ställas till rätt personer som sitter i de miljöerna och tar de besluten. Så att, det är det jag kan säga på den frågan.
Men jag tänkte det vi pratade tidigare om, att du har ju en viss plattform där, ja, men din röst blir ju hörd runt om i Hockeysverige och även i världen. Så du skulle ju kanske kunna styra och påverka mer i den här frågan.
Kanske, men jag som jag sa tidigare, jag har ett uppdrag som jag ska fullfölja och jag accepterar det. Och jag åker dit jag blir tillsagd att åka. Om det nu blir Vitryssland eller inte, det får vi se.
Du, vet du hur, eller det vet du nog inte, hur det blir med NHL-spelare. Men senaste rapporten här när vi precis sitter och spelar in är att de verkar ha kommit överens nu, spelarfacket och NHL, om att de tar diskussionerna och förhandlingarna senare för att kunna starta upp ligan. Och då är det 13 januari som nämns som startdatum och att man kommer att spela 56 omgångar. Blir det fallet, tror du att vi ser ett VM utan NHL-spelare då?
Om det blir så, jag är dålig på matte, så här snabb matte, så jag vet inte riktigt när de planerar att avsluta säsongen, men jag gissar att det kan finnas möjlighet att säsongen tar slut innan VM. I och med att VM är framflyttad 2 veckor och startar den 21 maj så kan NHL-säsongen, grundserien, vara slut precis där i dagarna där innan VM drar igång. Och i så fallet så har vi möjlighet att plocka NHL-spelare. Inte i så fallet, då är det ett VM utan NHL-spelare.
Och det kommer nog inte finnas en möjlighet som det har funnits vid tidigare mästerskap, att man under slutspelets gång kan säga att okej, där dyker upp en svensk som är möjlig att ta in i truppen. För det slutspelet kommer ju att spelas efter grundserien där, som du nämnde, troligtvis när VM spelas. Så att då är det i så fall svenskarna från de lag som inte tar sig vidare som kan vara möjliga för er då.
Precis. Det är ju, allting handlar ju om när grundserien tar slut, och sen därifrån sen så får man ju planera ut efter hur det ser ut egentligen. Så att i det här läget, och det har jag sagt hela tiden, just nu planerar vi för ett VM utan NHL-spelare. Tills den dagen när NHL drar igång och vi ser vilka slutdatum de har och så vidare, då får vi ju anpassa oss efter det naturligtvis.
Där är du om 10 år.
Då är jag glad pensionär, gissar jag.
Okej, då har du lagt ner tränarkarriären.
Ja, jag tror det. Allting är så svårt, det är så många år framåt.
Absolut.
Så att, någonstans där har vi planerat för att kanske få möjlighet att ta hand om våra barnbarn lite mer och göra lite andra saker och få möjlighet att resa på vintrar och göra den delen. Så att någonstans mellan 62-65, där kommer det nog ta slut, det gissar jag.
Just det. Då ska du klämma in och VM och OS-guld och även att få stå på tränarbänken med Vikegård igen då, under de här åren som kommer.
Precis. Då går ju åren i sig, så att, vi får se.
Kanske måste jobba vidare efter det där också för att hinna med allt.
Ja, sen handlar det mycket om hälsa och det handlar om hur bra det går, och det är så många saker och faktorer som spelar in naturligtvis.
Johan Garpenlöv, nu är det så att ditt avsnitt Hockeypuls podcast är till sin ända och vi helt enkelt ska ta och avrunda. Jag måste säga det, väldigt roligt att Tre Kronor förbundskapten tog sig tid här att prata med mig och berätta sin historia som både spelare och tränare för våra lyssnare. Det uppskattas.
Tackar, tack för att jag fick chansen att prata med dig.
Mm. Och sen önskar vi lycka till här under resterande delen av landslagssäsongen och att coronaviruset och dess effekter inte blir så stora så att vi får se framtida inställda mästerskap. Det hade varit väldigt sorgligt. Men det här var Johan Garpenlövs avsnitt. Ni vet ju var ni ska kontakta mig om ni har några tankar, funderingar eller gästförslag. Det är adam.johansson@expressen.se. Jag tror att jag sa adam.johansson@mittmedia.se förra veckan med Pelle Bäckman. Old habits, tyvärr. Men det är den mailadressen som gäller, eller så hör ni över till mig på sociala medier. Tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och kanske att det kommer en del specialavsnitt här också under veckorna som följer. Nu tackar jag för mig och säger på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.